Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Så där då. Välkomna. Tack. Till fotbollspodden. Och nio. Yes. Efter ett litet break, litet EM-break. Mm. Avsnitt 106 ifrån Igelvadstråket.
Mm. 25 dagar sedan sist. Då var vi långt härifrån.
Det var vi. I Toulouse.
Satt vi på en parkbänk.
Mm. I Toulouse. Och du sprang militärklädda.
Det var en speciell
matvapen.
Inspelningsmiljö. Det här känns mycket mer hemvant.
Ja, det känns lite tryggt. Safe.
Ja, så.
Patrik Kiman.
Jajamän.
Välkommen.
Tackar. Tackar.
Linus Berglund. Tack. Och David Kallemo.
Ja, precis. Tack.
Och om ni hör någon med ruggigt knack i röst så är det Tessan som...
Hon finns i bakgrunden.
Hon finns i bakgrunden.
Kan vi säga.
Du kan få säga hej bara så man hör
rösten.
Hej.
Ja, där har ni. Och ett...
Rosigt, det är ett pikt och friskt gäng som vi bevistar här, eller Patrik?
Ja, ja. Ja, jäklar. Absolut. Men avsnitt 106, vi tuffar på.
Mm, det gör vi.
Mot 500.
Ja, det är ett saftigt mål. Ja. Och någonstans kring pensionsålder så kan vi nå dit om vi
köper. Vi kör varannan vecka. Men mot avsnitt 120
i alla fall. Vi tuffar på mot avsnitt 107.
Ja. Mot avsnitt 123 har jag sagt tidigare varit ett personligt mål att jag ska upp dit. 1, 2, 3. Mm. Det är ju snyggt.
Det är snyggt.
Och
det
kanske man kan göra något på 1, 2, 3.
Kan bli kanske, är det kring, nej vänta, 23. Det är ett år nästan fram då.
Ja, det kan vara.
Om det är varannan vecka så är det ett år.
Men då kan vi hitta på något med er gärna. Med lyssnarna. Fortsätt lyssna på oss och hör av er om tips angående det. Det var kul. Då på linus@fotbollspodden.net eller på Facebook, Twitter, Instagram. Fotbollspodden.
Ja, vad tror vi? Kan vi fylla guldfågeln arena med poddlyssnare?
Ja, absolut.
Inget omöjligt.
Om det är så många som lyssnar som vi faktiskt får stats om, så är det ju guldfågeln arena klass.
Eller Falcon alkoholfri arena. Ja. Som ju Falkenbergs arena heter.
Ja.
Den tar väl ett tusental.
Ja, den tar vi ju. Men på avsnitt 123 kanske vi har nått upp till Bernare.
Kan man till och med göra Örebro där? Ja. Jag vet inte. Det visar sig.
Det vore bättre geografiskt.
Ja, dessutom. Sprid ordet, mina vänner, så kanske vi hamnar i Bernarena och spelar in avsnitt 123.
Ingen hybris.
Nej.
Hörrni, idag ska vi prata om EM.
Det ska vi.
Egentligen enbart.
Knyta ihop
vi kan väl skippa det. Vi kan säga bara att jag sitter med Liverpools nya match.
Yes, så är det.
Och du sitter med Uniteds.
Ja, precis. Det är lite av, alltså, jag gör det semi-ironiskt. Jag tycker inte om United alls. I förra avsnittet tror jag till och med sa någonting i stil med att jag ogillar det här med medgångssupportrandet som kommer börja med United när Zlatan blir klar. Vad har hänt sen sist? Jo, Zlatan har blivit klar och här sitter jag i en United-tröja. Så att det finns
och
en
satt viss... i en Leicester-tröja.
Det gjorde jag. Absolut.
Lite hyckleri.
Så det hyckleri jag ägnar mig åt, men jag kände att när man kunde få Ibrahimovic på ryggen så tänkte jag så här, jag gör det för konsten. Så jag sitter här i en sprojlands United-tröja.
Ja. Konstens uttryck.
Så är det.
Det är ju fint.
Nummer nio
också. Jag har bestämt att han får det.
Det återstår ju att se.
Mm. Det är klart.
Men vi vet allihop att han har gått dit. Och de turerna kan vi väl lämna därhän. I alla fall så länge.
Så länge
vi kanske kommer in på det. För vi ska väl prata om han lite när vi summerar Sveriges insats i EM.
Han är svår att undvika i hänseendet.
Och alla tycker att Sveriges insats var dålig. Och alla tycker att Englands insats var dålig.
Men innan vi går
vi kommer ju ändå att prata om Sverige och England.
Ja, jajamän.
Vad det lider här i avsnittet. Och vi kommer prata om EM. Jag har lite förslag på nya regler.
Ja,
det är väldigt roligt.
Som jag har hållit för er. Jag vill att ni ska få en spontan reaktion här.
Yes.
Och utse lite EMs bästa målvakt, försvarare, mittfält, anfallare, snyggaste mål samt sämsta spelare.
Yes.
Så får vi se vart vi landar. Vi kan väl göra som så. EM har ju varit en riktigt fin sak. Det är ju sommarns höjdpunkt liksom.
Ja, men absolut.
Det är det ju. Ja, ja, även visst. Förra sommarns höjdpunkt. Ja, att det... man snackade om fan nästa sommar.
Definitivt.
Men alla bra saker kommer ju till sitt slut.
Så är det.
Ja. Och det sjöng Nelly Furtado om.
Just det, gjorde hon.
Portugisiskt påbrå.
Ja. På Portugal vann. Så vad passar då bättre än att vi lyssnar till Nelly Furtado med All Good Things Come To Me. Alla goda saker tar slut.
Precis.
Tyvärr är det så. Mm. Men det kommer ju nya.
Det gör det. Vi har OS över runt dörren. Ligastarter.
Diverse ligor.
Och så vidare. Så det finns tillförsikt. Ja. Men EM är slut.
AIK FC Europa imorgon.
Ja.
Från Gibraltar.
Stor match.
Se fram emot.
Ja. Från Gibraltar. Gibraltar är ju bra lag, har vi lärt oss.
Ja,
Lincoln slog ju Celtic med 1-0.
Mm. Brennan Rodgers kan ha fått den sämsta starten manager någonsin. Har kommit en klubb.
Tre stycken professionella fotbollsspelare i startelvan i Lincoln.
Jajamän.
Ja, det... men de hade även en polis, en person som jobbar med att stoppa upp djur och en professionell korvätare i lag.
Två poliser.
Men alltså, Gibraltar, för guds
skull. Och en arbetslös mittback.
Yep. Det är en hög högsta nivå uppenbarligen. Kul för dem.
Ja.
Något som aldrig tar slut, det är ju våra namnsdagar.
Precis, de kommer igen bara.
Vad man än tycker om.
Ja, det går.
Så är det så.
Det går som tåget.
Och idag har ju Joel och Judit namnsdag.
Mm. Jag tänker direkt på Judit och Judit. De här
reklamen.
Erbarmliga
kom hem.
Reklamerna. Mm. Två stycken. Jag har en bra story på det dock. Det är jag har en bekant. Mm. Vars syrra spelar en av rollerna i det här. Jag trodde att det var en och samma skådis som de bara hade liksom på något. Men det är tydligen två. För en av dem spelas då av min bekants syrra.
Mm. Nästan ett scoop av oss att kunna säga att det är två.
Ja, precis. Som ni inte visste det. Judit och Judit är verkligen två stycken skådespelare. Ja. Ingen av dem heter för övrigt Judit. Nej, egentligen.
Utan det är bara en sån sak.
Det är bara ett
station.
Ja. Så grattis Judit.
Ja, grattis. Mm.
Joel
Kinnaman.
Mm. Går bra för honom.
Har ni sett The Killing?
Mm. Jag har faktiskt inte sett.
Bra, absolut. Bra shit. Dansk förlaga. Är det gjort på för Bryssel här.
Och den är lite brunfierad.
Ja, mycket dåligt väder också
i den. Ruggigt dåligt väder. Mycket... Fast det är ju i Seattle.
Ja, men det är också filmat med sån liksom, man har liksom förstärkt det här att det ska kännas grått och liksom lite trist och...
Heavy Rain. Mm. Ett spel på PlayStation.
Hon är också väldigt glåmig,
Sarah Linden.
Spelerska.
Ja, verkligen.
Väldigt glåmig.
Ja. Men det är en bra serie.
Mycket bra serie.
Holder. Han gör bra.
Jag såg honom på en, om han var med Will Smith på Gotland eller lite golf.
Ja. Mm. Will Smith har ju varit runt i sommar i Sverige nu. Mm. Han har firat midsommar och ätit sill och massa sådana saker. Mm. Figurerat.
Han bögrykten.
Ja, det är med, hörde jag.
Många.
Också hört att han men ja. Vad har vi med på Joel? Lundqvist.
Mm. Joel Lundqvist har vi.
Ja.
Den sämre brorsan.
Ja, precis.
Som ändå är skitbra.
Och identisk också med sin
ja.
Det är verkligen jättesvårt att säga.
Är ju, har verkligen höjt sig. Nu är det en fotbollspod, men vi ska ändå säga det att Joel Lundqvist har varit riktigt jävla bra.
Det vore också otroligt kul om Joel Lundqvist började göra reklam för något annat schampo, tycker jag. Jag tycker att Joel Lundqvist, han borde ta den marknadsföringskapacitet han har fått alldeles gratis av sin bror och använda den för att göra reklam för till exempel, jag vet inte, något annat schampo.
Ja. Det är lite synd om Joel Lundqvist. Han är ju skitbra, men han är liksom inte riktigt lika bra. Mm. Han är också ganska snygg och han är inte riktigt lika snygg.
Men om man skulle till exempel göra reklam för något sånt här Ax, eller den, vad heter
fast det ska ju vara något som är lite sämre än det som
de här blå som är jättesvårt som det står typ så här bara sport på power kanske på rusta.
Exakt, för det ska ju vara något som är lite sämre.
Lite som är lite sämre. Det är ett tips till Joel Lundqvist. Ta det rusta gigget för
Joel Otto, en gammal NHL hockeyspelare.
Calgary Flames.
Mm. Också... Joel Ekstrand.
Mm. För att komma till fotbollen.
Ja.
Där har vi i Watford fortfarande, eller?
Kronisk skada. Han var på väg någonstans.
Ja, det måste han ju vara.
Ja.
Skadad, ja.
Mm, jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Men på väg bort. Ryktesvis.
När vi lyssnar, Joel Orstam vet jag lyssnar på det här ibland. Ja, rumlig kille.
Mm. Ja. Joel Ilmerud också.
Dessutom. Mm.
Joel Gistedt, hockeymålet i Leksand en gång i tiden.
Ja, Frölunda också.
Mm. Och Joel Cedergren.
Ja, Sundsvall.
Giffarnas mittfältsmotor.
Ja, ja, ja.
Många Joel.
Mm. Många Joel finns det.
Mm. Grattis Joel allihopa.
Joel Lützow tror jag också jag kan kämpa innan. En skådespelare. Ung sådan. Från Sollentuna.
Från Sollentuna.
Ja. Var med i typ Morden i Sanna med något sånt där.
Det är ändå stort.
Grattis Joel. Han kan lyssna.
Han borde börja om inte annars.
Ja, han kan dyka upp på Bern Arena nästa år. Hörrni, EM.
Ja.
Är slut.
Jajamän.
Har vi lärt oss där. Förutom att skaka hand med Jogi Löw.
Ja, det ska man väl undvika. Men alltså, vad har vi lärt oss i övrigt? Vi har väl lärt oss att det här nya EM-formatet är lite skakigt tycker jag. Det är inte helt finkalibrerat än. Och, ja, men det kommer ju du ta lite senare. Så det vi behöver
jag kommer gå in på det. Ja. Jag är starkt kritisk.
Alltså. Ja, det var du redan
det var
innan.
Jag ju innan.
Ja.
Och det var faktiskt inte ni.
Nej, jag var positiv. Jag tyckte att det skulle vara en fröjd.
Fast det har ju varit. Jag säger inte att jag hade rätt. Men...
Nej, men jag tycker att det var kul med många matcher, såklart. Mm. Men skevheten i att vissa treor går vidare och vissa inte. Otydlighet. Jag tycker att det inte riktigt blir klockrent.
Otydligheten som faktiskt bara ända fram till ett EM-guld.
Dessutom för Portugals del. De var ju något enstaka... Var de sista lag att ta sig vidare? Visst var de det? De var sämsta trea. Nej, inte sämsta trea, men sämsta trea som tog sig vidare, tror jag. För de hade 3 poäng. Också.
Jag tror det.
Och jag tror att alla andra som gick vidare hade 4. Irland hade ju 4 till exempel.
Jag ska låta det vara osagt faktiskt.
Mm.
Men om man det som var positivt, eller det som Lars Lagerbäck tyckte var positivt, inte jag, men Lars Lagerbäck sa ju det, att det som är bra med det här formatet är att det blir många fler länder som är med, mindre länder, som får möta de bättre lagen, och på så sätt kanske man kan utveckla sporten i de länderna. Och han var väldigt positiv till det här, att det var fler länder med. Sen kanske inte just till hur själva...
Mm. Nej, men jag tror ju också att alltså, på sikt om fler länder får vara med, det höjer ju säkert intresset i ett land som Island till exempel. Mm. Det blir ju säkert en boom att de möjliggörs att gå långt i en sån här turnering. Så att det är klart att man har rätt.
Det är klart det är kul, och det är kul med underdogs. Det tycker ju inte minst svenska folket, verkligen.
I brist på annat.
Eller det isländska folket. Det svensk-isländska folket.
Mm. Det nordiska folket. Mm.
Men... är det inte också, alltså jag kan köpa om man gör om förutsättningarna i typ La Liga, där Real Madrid och Barcelona får i stort sett 98% av alla intäkter.
Yeah.
Och 2% delas ut på resten. I landslagssammanhang så är det ju ändå fair square med alla länder.
Mm.
Och där tycker jag att de har hittat på det här typ för att inte Tyskland ska vinna igen. Alltså förstår du, man försöker mer att, men det är inte så kul om de vinner hela tiden, eller om det är samma lag.
Ja.
Jag vet inte. Jag tror det är många med mig ändå. Jag såg Tommy Åström ut på Twitter att fan vad tråkigt det är med att det inte är typ Tyskland-Frankrike i final.
Yeah.
Mm.
Och då var det en storm mot han. Det här nordiska folket som jag är inne på.
Alltså
att, men jag kan ändå köpa den åsikten. Att man vill på något sätt ha de absolut största lagen med. Sen är det klart att de ska ta sig dit. Det är upp till dem själva.
Men... ja. Sen nu var det ju alltså att de hamnade på samma sida och sådär, det hade ju det var ju inte bara formatet som sådant som gjorde det, utan det handlade ju om att vissa lag kom etta och vissa lag kom tvåa. Men det är klart, hade man haft färre lag så hade det varit
Och vissa tänkta toppnationer kom inte etta, som var
planerade och kom liksom till och med trea.
Spanien, England,
Portugal för den delen. Kom trea, lyckades på det viset ta sig in på rätt sida, vad det visade sig.
Spanien torskade mot Kroatien, va? Sista.
Ja, exakt.
Ja, det var väl ett mål i 90:e typ.
Och England vilar ju spelare och spelar 0-0 mot Slovakien. Mm. Wales gick om.
Mm.
Ja.
Mycket.
Så är det.
Intressant. Men överlag ett mästerskap. Kul att det har varit mästerskap. Man är ju lite sådär. Så. att det, ja, har varit, det har varit mycket fotboll. Det är en kul känsla och det är också lite grann man saknar det när det
är liksom Nelly Furtado sjunger, det är bara det tar ju slut och det,
ja. Men det var väl inget, det var väl inget sprudlande EM rent fotbollsunderhållningsmässigt.
Ja, det är väl det sämsta målsnittet i ett mästerskap.
Det kan du nog,
om jag läste rätt. Om det var någonsin eller om det var någonsin i ett Europa-mästerskap. Mm. Men det var, ja, målfattigt överlag. Så.
Alltså det kan ju vara målfattigt, men alltså rent, det var ju inte många, jättemånga matcher som man tyckte att fan vilken bra fart det var, vilka mycket målchanser, mycket, det hände mycket, det var något som man liksom fastnade för. Det var inte många sådana matcher i detta EM, tycker jag.
Nej. Det känns som att det var ganska många stora både namn och lag som inte riktigt kom upp i nivå, så att säga. Och det är väl, det är väl kanske en förutsättning för att få se den här.
Men det är lätt att vara destruktiv.
Ja, lättare.
Det är lättare att riva ett sandslott än att bygga ett sandslott. Det kan vi vara överens om.
Mm.
Och när man har ett format som liksom primerar att riva sandslott, så blir det väldigt svårt att bygga. Det blir väldigt svårt att vara konstruktiv när du möter lag som primeras av att vara destruktiv.
Ja.
Om det är två lag som går vidare i varje grupp, då måste du vara konstruktiv.
Du måste våga vinna.
Mm.
Och det, med det upplägget att 67% går vidare, då går ju nästan 85-90% av alla lag går in med inställningen att vi får inte förlora.
Mm.
Eftersom att det räcker med kryss.
Och då räcker det ju med att vinna en match på 90 minuter för att vinna ett EM-guld också. Med den, det upplägget. Så att jag menar, det är ju, på så sätt har ju Portugal verkligen analyserat formatet och gjort det till sitt eget. Och verkligen lyckats med det. De har ju bevisat
svagheten. Och det är ju, alltså, det är ju mer svagheten, som du säger, i systemet. För Portugal gör det ju bra.
Det är ju hjärnornas seger. Att gå in för att då vara destruktiv och inte förlora. Snarare än att spela bländande fotboll.
Men det är ju väldigt, om man tänker Portugal, då tänker man ju inte destruktivt, man tänker inte taktiskt skickligt, man tänker inte spela 0-0 eller ha en bra defensiv.
Nej.
Men det här EM var ju typ som, alltså inte lika extremt som Grekland, men de var ju ruskigt skickliga defensivt. Och det var ju oerhört överraskande för mig i alla fall.
Och det var ju också uttalat, Santos heter han, var tränare i Portugal, var ju väldigt tydlig med det redan tidigt, att ja, men kryssa sig fram till en EM-final, vart skriver jag på? Och så här, vi är inte här för att spela underhållande fotboll, vi är här för att vinna. Och det lyckades han ju med. Så jag menar, det är ju någonstans,
det är hatten av för det.
Disciplinerat på det viset i alla fall. Lyckats.
Ja, så är det ju.
Ja, det var ju ruskigt imponerande.
Men det är precis som om någon, nu ska jag inte falla ner på allt för djupt vatten, men det är som om någon som tjänar massa pengar på bidrag i Sverige, alltså lurar systemet mer än vad det är dåligt av den personen.
Ja, visst.
Det är ju bra gjort.
Ja, för att,
om det går.
För att man får, så att man kan göra så.
Och då, precis. Då gör man så, och så Portugal, de synade systemet och gjorde vad man får.
Precis, de gjorde vad man får, men kanske inte vad man bör för att uppnå maximal fotbollsglädje.
Så är det.
Men
Och nu är det ju, det här var ju sista EM:et som spelades i ett land.
Men
det är synd. Och ett så stort land också gör att man, som jag var nere på en match, du var nere på
två matcher.
Det blir så här, i Kiev spelades alla matcher på samma arena.
Ja.
Och det spelades, eftersom det var 16 lag då, så spelades det typ på en vecka istället för en och en halv, två veckor.
Tajtare gruppspel.
Och på ett ställe, då blir det ju, nu, det var jättemycket svenskar på plats, men det blir nya 30 000 i de olika, istället för att det är samma liksom, 40-50.
Sen lyckades ju dock, Camp Sweden hade ju den här, vad heter den då, Camp Riviera nere sydkusten, Antibes där, krokarna. Och den var ju enligt upp, jag pratade med några som bodde där och de var ju otroligt nöjda med hur det var upplagt och sådär. Så det var ju tydligen...
Även otroligt missnöjda har jag hört med de som var på Toulouse-matchen.
Men den busshistorien där var
de
ju...
De åkte
var
upp ju, till Toulouse, kom precis innan matchstart.
Ja.
Och åkte hem precis efter matchstart.
Ja, det var ju lite sådär. Men det var ju andra sidan. Det var, vad tog det från vet du det, Rivieran till Toulouse, det var väl 5-6 timmar någonstans.
Ja.
Enkel resa.
Man kunde bjucka på att åka på natten. Liksom.
Bjucka på ett hotell kanske. Bakat in det, jag vet inte. Men,
på något sätt.
På något sätt hade de kunnat lösa det. Men i vilket fall. Det var,
nu blir det ju nya länder.
Ja.
Och, det är ju, och Sverige fick ju inte, men det var många. Baku fick
Baku har en, och Danmark har väl också, va? Parken tror jag fick en match. Och alla ja, finalerna på...
Men du, alltså, det här har jag missat helt. Menar du att alltså, nästa EM?
Nästa EM sker i...
Då kommer alltså en match gå i Baku och en i Danmark. Olika?
Ja, jag tror...
18 eller något sånt. Olika
men i alla fall, det är som det är mer som en... Alltså, varje match är som en Champions League-final eller Europa League-final. Det är en utlottad stad som får arrangera...
En specifik match.
Jag vet inte om man spelar bara en match eller om man spelar några stycken. Jag vet till exempel att Wembley spelas det ju både semi
och final.
Semi och final på.
Gå på Wembley.
Och det är några andra arenor som, där det också spelas kvartsfinaler liksom, som är lite större. Ja,
men gruppspelare kommer ju gå till så att Sverige spelar till exempel i Köpenhamn och sen i typ Amsterdam.
Det kan bli väldigt långa resor. Kan det bli.
Ja, jag tror ju för sig att de har tänkt på det där. Så att en grupp har ju förmodligen då lite norra Europa. En grupp kanske har östra och en grupp har
södra. Ja, men det kommer inte att vara Köpenhamn tre matcher.
Nej. Du kommer ha potentiellt... Alltså, teoretiskt skulle du kunna ha Glasgow och nästa match i Baku. Och nästa match i vad hade vi i Spanien? Bilbao? Eller då
Så om man är som fan då, som ni vill se alla tre matcher, kan det bli väldigt jobbigt.
Då är det hundratals mil.
Och ruggigt dyrt. Men de vill bredda sporten liksom. Och de har ju utökat lagen 24. Ja. Men... sen är det VM i Qatar, ska spelas i januari. Ska spelas
varmt, va? Eller var det inte så?
3x30, ja. Det är skitvarmt. Ja, det går det, liksom inte att spela.
Men den är väl fortfarande inte skriven i stenen?
Men det är ju ytterst nära.
Ja.
Och Qatar är ju, det är ju bara ett jävla oljud där. För alla bilar, det går inte att låsa. Du kan inte låsa bilen. För att då, det blir för varmt att sätta sig i den.
Jaha.
Så att de flesta har på bilen
med
AC-en igång. Så det är bara ett jävla brummande ljud i hela landet.
Jag hörde också att en av spelstäderna i Qatar-VM är ännu byggd. Alltså de har åtta städer som det ska spelas matcher i, varav en stad finns inte än, utan det är bara öken där idag. Men de ska bygga den staden för att de ska...
Och de har byggt arenor och pubbar på havet, för att där får man sälja alkohol. Det får du inte göra i landet
annars. Det finns många
grejer ju, och som EM är, och som EM var nu också. Jag tycker att alltså, någon måste stoppa. Jag blir fan alltså irriterad. Jag blir bestört av att man kommer inte kunna åka igen men på såna här gula väggen, de här resorna.
Men är det här ett koncept som är forever efter det här? Jag har fått vara med att det här är för att fira att UEFA fyller 60, 70, 100, något år. Alltså UEFA fyller år inte, och därför är det nästa turnering.
Ja, de har ju inte planerat turneringen efter.
Nej, just det.
Efter, man vet inte, men de säger ju att det är högst troligt att de inte kommer att planera det, för att de vill se hur det går.
Just det, så att man tar sen då en
utvärdering.
Och känner jag dem rätt så säger de alltid att det går bra.
Ja.
Vi kollar på NHL, Gary Bettman i NHL som blir utbuad överallt och tycker alltid att det här var så bra. Stanna in och så, vi gör det så bra.
Det är väl som är det mesta andra, det handlar om pengar i slutändan.
Ja, men det gör det. Och det
får man det här att bli en kassako så ja, då är det mycket möjligt att det är ett kringresande igen vi har att göra med även.
Men därför måste det till lite nya grejer. Ja. Och det har jag lite förslag på. Vi kan ta det nu.
Ska vi till regelboken? Alltså?
Nya regler. Förslag. Ja. Förslagsvis.
Yes. Alltså regeländringar för sporten eller för upplägget?
Turnering. För sporten. På planen.
Ja.
För turneringen kan vi säga bara snabbt. Eller kan jag säga vad jag tycker. Det är tillbaka till 16 lag.
Ja.
Alternativt
32. Så att det blir jämnt antal.
Så att det blir två lag vidare.
Jag håller med dig.
Men då blir det ju ännu mer blåbär liksom.
Ja.
Men då får det vara så. Men jag tycker att det är 50 så att man måste vinna matcher för att gå vidare. Jag kan inte förstå hur dumt. Jag tycker det är så dumt. Så dumt alltså. Det är så jävla.
Men vi hade bara för ett tankeexperiment här. Det är fler blåbär säger vi. Men vi hade alltså 24 nationer i det här mästerskapet. Vi skulle upp på 32. Vi ska ha 8 till. Vi har Danmark, vi har Holland. Har vi några fler länder så här som vi spontant saknar?
Montenegro skulle kunna vara med. Typ.
Serbien, för guds skull.
Ja.
Har vi väl.
Ja, men det är ju liksom
inte... Nej, de var ju med.
Ja, men vi hade ju liksom Albanien och grabbarna med.
Ja,
Island gjorde det bra.
Men det som blir jätte... Apropå, eftersom jag visste inte alls det här ni sa om att det var... Men det jag tycker blir jättetråkigt är att det blir ingen hemmanation.
Nej.
Det tycker jag också är en grej i sig. Att det blir liksom
att du får
för den nationen. Och det blir ett, liksom,
ett lyft där,
ett lyft kanske. Ja. Alltså, det blir också skittråkigt tycker jag. För det är som fransmännen som kanske haft en Det kan vara rent politiskt, kan det vara. Alltså, man har haft en svår tid med allting. Det kan ena en nation. Alltså, det kan ju bli att man sluter upp. Och,
ja, men det kan bli en folkfest.
Och ja,
det kan bli
någon, och det landet, något nystart. Och ja, och det är också en grej som...
Ja, men i 16 lag och i typ 4 städer.
Ja.
Mm. Punkt. That's it. Det ska inte vara Frankrike idag.
För stort.
Det var ju överallt.
Ja.
Det blir för stort.
För många städer och för långt emellan. Mm. Åka. Men alltså det som blir extra skevt, det blir ju om du får den här nya turneringsstrukturen med massa olika städer. Mm. Och sen så har du ett land, till exempel då Danmark, kommer ju att spela på parken en gruppspelsmatch. Mm. Som kommer att få spela, mest troligt inte på parken. Mm. Det spelas alltså matcher på deras hemmaarena. Mm. Men de får inte spela matcherna där. Mm. Men turneringen spelar liksom 2 andra lag. Georgian Wales spelar på deras hemmaarena. Mm. Jättekonstigt.
Mm. Nåväl. Georgian Wales, du hör.
Ja, eftersom att det är 32 lag.
Fy fan alltså. Ja, men om man ska göra så i alla fall, utöka och säga, EM 92 var det 8 lag för övrigt. Okej. Okay. Det sista EM:et med 8 lag.
All right.
Då var det tufft att komma dit.
Och Sverige kom 4.
Ja, exakt. 3-4. Danmark som vann.
Mm.
De kastades in som ett wildcard för att Jugoslavien blev uteslutade.
Ja, just det. Just
kriget där.
Mm. Mm. Frankrike var ju i krig nu. Fick vara med.
Ja, absolut.
Ja, men de är ju i krig.
Det är olika. Det är olika.
Alltså det är olika krig också. Mm.
Nu handlar det väl lite grann.
Men de är ju i krig. Formellt sett är de i krig.
Jugoslavien uteslöts väl med anledning av att deras regering behandlade delar av deras befolkning på ett sätt som var omänskligt under det inbördeskrigsområdet.
Frankrike. Som för övrigt Kroatien hävdade att det är så nu i förbundet. Därför Kroatiens fans försöker att
få dem utkastade.
Stappa alla.
Ja.
Och de kommer ju säga att vi kommer inte komma till VM. Säger de nu.
Med flit vill de.
De kommer ju göra allt för att torska matcherna och så.
Ja, intressant. Nåväl, vi går tillbaka. Du vill ha 16 lag, du vill ha 4 städer
regler.
Och regler som följer.
Då tänker jag så här. Jag har pratat tidigare i podden om att jag tycker att det är häftigt i handbollen, passivt spel.
Mm.
Hand upp om du inte anfaller liksom.
Om du står vid hörnflagga.
Med rullar i backen. 2 spelare.
Basket.
Ja.
När du har gått över halva, då får du inte gå tillbaka.
Inga bakåtpass.
24 sekunder, klocka.
Ja.
Rugby får inte passa bakåt.
Nej.
Amerikansk fotboll tror jag är likadant. Ja, nej, du får inte passa fram där, men du måste hela tiden gå fram. Eller så här. Skitsamma.
Nej, det är väl rugby som du inte får passa fram. Som du måste passa bakåt.
Hela tiden,
tror jag.
Skitsamma.
Men whatever.
Det var ett bananskott.
Mm.
Men basketen och handbollen.
Mm.
Där tycker jag det är så jävla charmig poäng i det.
Ja.
Jag älskar det.
Man hetsar.
Till just poängen. Att liksom passivt spel. Jag tycker det är fantastiskt bra.
Ja.
Man behöver inte kopiera det rakt ut. Men varför inte ha fjärdedomaren gör absolut ingenting idag. Vi såg på Sergio Ramos straff. Mm. I gruppspelet.
Ja.
Att han tar inte ens att keepern går halvvägs ut i straffområdet.
Nej.
Och han tar aldrig straff och grejer. Jag tycker inte han gör någonting. Nej. Han står där med sin
skjut,
batong och sin pinne.
Liksom. Bara för ordningsfråga. Pratar vi nu alltså om fjärdedomaren eller pratar vi om mål?
Ja, målområdesdomar.
Fjärdedomaren är ju grabben med skylten.
Ja, exakt. Ja, grabben med
skylten. Han är oskyldig till just det här.
Ja, det är
han har bara en skylt.
Han har skylt. Mm.
Och han ska säga till sådana som Ronaldo att han inte får coacha till exempel.
Och han ska dessutom, han är dessutom backup för och den ordinarie domaren.
Ja, om han går sönder. Ja.
Om han går sönder så ska han in och driva. Ja.
Men målområdesdomare har således alltså ingenting att göra på banan, tycker jag.
Han ska veva med pinne när det blir mål.
Europa League-finalen till exempel. Mm. 3,5 sekunder. Ja. Mm. Han skulle kunna ha någon slags passivitetsvarning.
Ja.
Som skickar sin signal till domaren. Som på något sätt liksom kommuniceras ut till spelarna att nu är det dags.
Du vill skapa arbete i domarkåren. Arbetstillfället letar vi.
Och jag vill också... Att har du kommit över halva planen så får du inte gå tillbaka på din egen plan.
Right. Ska det här vara skarpt oavsett vad? Eller ska det vara liksom du får varna om det görs i spelförstörande? Hänger du med? Ska det vara passerar?
Nej, jag tycker alltså
är det som en offside? Det ska vevas om bollen är över linjen.
Ja, jag tycker för att annars blir det så mycket bedömningsfrågor.
Yeah.
Och det här, jag är ju den sista att vilja ändra någonting. Jag är jäkligt konservativ när jag kommer till fotboll.
Yeah.
Men det har så här knakt i mig. Jag har verkligen tänkt fram och tillbaka och brottat. Så jag till och med gjort en lista så här. Vad kan det vara bra? Och försökt att tänka på matcher. Du vet mitt minne, Putte.
Mm.
att jag har det är bra. Vansinnigt bra minne.
Ja, det har
du. Jag försökte tänka så här, är det något mål som har byggts upp med att man har passerat hemåt liksom, ja. Och vidare med en crossboll?
Har något blivit bättre?
Men jag, alltså jag kommer fram till att jag står för det här, att en regeländring i så fall skulle vara att ta efter basketen, att går du över halva plan så får du inte gå tillbaka.
All right. Ja. Ja, det är intressant.
Det är en väldigt lätt grej för till exempel fjärdedomaren som står vid
mitt
linje.
Ja, han skulle kunna vara då den som är
ansvarig. Att bara titta på det.
Eller för all del linjedomare. Men de kanske i och för sig bör vara där bollen är. Så att, ja. Nej, men
finns det någon slags... Ja, men jag bara tänker ett scenario då. Det försvarande laget vinner bollen på egen plan. Alltså.
Mm.
Skickar upp den till en helt isolerad forward som kanske står en meter in på deras planhalva, får bollen helt själv mot 11 gubbar i stort sett. Mm. De får han, måste han springa rakt, han får liksom inte
vända hem. Han kan ju invänta det i och för sig. Men
bara... det är ju ett scenario.
Ja.
Men konsekvensen av det här är att han inte ska vara isolerad.
Nej. Då får du man skylla sig kanske... själv om han var isolerad.
Alltså du måste, ja laget i så fall.
Ja,
taktiken.
Ja.
Du måste kanske spela med typ 2 på topp. Eller 3 på topp. Mm. Eller i alla fall en framskjuten mittfältare. Så att du har,
någon
om du är lång, så har du ganska många där uppe.
Du kan inte parkera buss och ha en som är uppe och fiskar. Liksom.
Exakt, en Malta Mifsud.
Nej.
Utan du måste försöka.
Ja. Ja.
Ja.
Alltså
ja,
i alla fall om det ska vara så här att det är 3 lag som går vidare. Om man bara ändrar tillbaka till 16 lag och 2 går vidare. Då tycker jag, då
kan man kanske lösa av sig själv.
Ja. Ja, för då måste man.
Men det är nog ändå en ganska intressant idé. För jag menar det här med att det premieras att vara destruktiv och spelförstörande snarare än att spela fredig och offensiv och rolig fotboll. Det är ju inte ett svinnytt problem, även om det aktualiseras ännu mer i en sån här turnering där 3 lag går vidare. Utan jag tänker mig att det är ju ändå önskvärt att åstadkomma mer av det goda, så att säga.
Mm.
Och det goda är ju offensivt, hur man än vrider och vänder på det. Även om man kan uppskatta en bra rensning eller liksom defensiva kvaliteter, så är det ju ändå där uppe som det händer i regeln. Så att jag tror att det är en bra idé.
I alla fall liksom någonting, det här, nu blev det en konkret regeländring, men någonting åt det hållet, att man sneglar på de andra sporterna. Fan, det är inte, dumt liksom. Jag älskar ju vad det sänder för signaler med handbollen till exempel.
Du måste avsluta. Måste
nu försöka. Håller ni bollen för länge. Mm.
Hur ska man enforca det här? Ska det bli varning? Ska det bli bara frispark för försvarande lag? Vad tänker du att det ska vara för påföljd?
Ja, men bara en indirekt frispark då i så fall.
Okay.
På mitt plan på sidan typ. Ja. Där det händer eller något.
Just det.
Men att man... Fan, det är svårt att liksom konkretisera regeländringen. Man måste kanske tänka på det ytterst länge.
Mm.
För det finns ju, jag är ju medveten om det, att det kommer sitta förståsigpåare och tänka att nej, men då blir det ju så här, då blir det så här, det här går inte.
Ja, visst.
Och det köper jag. Och jag tror, om jag också skulle tänka ännu längre, att jag skulle tänka att nej, det kanske inte är så bra idé. Men bara... I alla fall sända någon signal att det är fan, för det kostar så jäkla mycket att gå på de där matcherna också. Och biljetterna blir bara dyrare och dyrare. Och vi ska åka liksom till Köpenhamn, sen ska vi åka till Baku och kolla på Sverige. Då måste det här EM:et liksom, visst, jag kanske har blivit äldre och mer mogen också, men jag har ändå liksom lockats av typ hem till gården på 4:an när det har spelats EM-fotboll på SVT.
Hem till gården.
Ja, men typ, du förstår vad jag menar. Det är så fruktansvärt tråkigt att kolla på typ Wales Nordirland.
Ja. Och det är ju så dåligt som borde kunna vara nervig. Alltså rent territoriellt borde man kunna hitta en derbykänsla där.
Men icke. Ja, men någon slags liksom vill vinna mer än rädd att förlora.
Ja. Men hur,
det vill jag få in.
Hur ställer du inför någon form av... Om man istället för att ha en strikt regel, så tänker jag att man skulle kanske kunna... Det finns ju redan idag möjlighet att varna spelare för liksom spelförstörande grejer. Om det är att sparka bort bollen när det är frispark dömt eller liknande. Mm. Kan man inte utöka den till att även omfatta passivitet? Eller, alltså att du liksom, det blir mer av en bedömning för domarna. För då kan man också vara lite mer... Alltså, Då läggs det mer på domarna att vara offensivt främjande, så att säga. Men man behöver inte få de här dumma där det liksom uppenbarligen inte är så att han passar bak för att maska, utan han passar bak för att spelet, det är rimligt.
Det är det andra alternativet.
Ungefär.
Ja.
Så att man liksom ger domaren en möjlighet att på något sätt varna eller alltså på något annat sätt.
Jo, men det har vi ju, det är liksom, det känns här över, det känns passé, det känns som de håller varandra om ryggen och att det inte, det går typ inte att nå fram till domaren att filma, ta bara filmningar till exempel. Vi ser filmningar hela tiden.
Eller
och det är fyra domare, det är fem domare. Och ändå så tycker jag att det fortsätter. Jag tycker inte att det blir bättre. Nej. Jag tycker verkligen inte det.
Men vad tror du? För jag kan tycka också, apropå när vi nu ändå är inne på regeländringar, så jag har funderat en del på det här med video review institutet så att säga. Möjligheten att använda sig av teknik för att lösa problematiska spelsituationer. Amerikansk fotboll har man ju möjligheten att granska saker med video. Om man får ett domslut emot sig så kan man kasta en flagga och får man granska domslut, så har man ett antal sådana möjligheter. Ja. Jag vet inte hur man skulle lägga upp det i fotboll, men på något sätt så skulle man kunna, ja, och hockey också, du får ringa på mål och sådär.
Typ tennis också.
Ja, det finns liksom möjlighet att på något sätt granska, och sen vem det är som bestämmer att det ska granskas och så vidare, det lämnar jag därhän. Men på något sätt använda sig av den tekniken, för det sker ju flertalet gånger i en match och i en turnering oräkneliga antal gånger väldigt avgörande spelsekvenser där den mänskliga faktorn gör att det blir fel. När vi kan med, från 17 vinklar i 4K-kvalitet se att ja, men det där var hans, eller det där var utanför straffområdeslinjen som man sparkade ner honom. Mm. Så är det liksom ett felaktigt domslut och en potentiellt förlorad slutspelsplats. Tänker du det för att motverka det spelförstörande?
Alltså ofta så ligger ju, alltså bollen rullar ut kanske, spelaren ligger ner i straffområdet till exempel, om han har filmat eller om det är straff eller inte.
Ja.
Då hinner ju, som en måldomare i hockey, det hinner ju gå så långt att någon hinner se reprisbilder.
Ja. Ja,
och kan bara snabbt skicka en signal till domaren. Det måste man kunna göra.
Men det kräver ju att du som i NHL eller i NFL har folk som sitter, och de sitter nästan också alltid någonstans centralt. Så här, we're gonna call Toronto. Så där.
Ja.
Att de ska liksom ringa bort till någon stab, ett sekretariat som sitter någonstans i ett videorum och granskar alltihopa. Och det kräver ju det. Men det är inget svårt. Sätt några gubbar där som är jävligt vassa och som är vakna.
Men typ vill ni alltså, ska det vara typ så att ja, men han är osäker på om det var hans. Alltså, om vi straffar något, ska det vara straff? Det får inte bli för mycket avbrott att man, ja, nu ska vi stanna spelet och kolla med
missen där uppe. Jag tänker att det kan vara, för att alltså, målområdesdomarna eller vad fan de heter, de är pinnen.
Ja.
De har ju som uppgift att signalera till domaren vid någon form av, eller hur? Det är väl det som är hela poängen med den här
pinnen,
att den skickar någon form av signal till domarens snäcka. Ja. Och jag tänker mig att motsvarande skulle du kunna ha ifrån en videogranskande domare, att
han sitter där uppe
och är eye in the sky, och när det är något eller så skickar det här teamet en nej, det där var hans, eller nej, den var ute, eller vad det nu kan vara för någonting. Och det ska ju såklart användas restriktivt, men det kan ändå användas för att undvika de här känsliga situationerna. Om skulle det varit mål eller var det inte? Ja, mål har man ju redan löst, men skulle det vara frispark? Skulle det vara straff?
Ja.
Mm. Ja, det är en idé. Vad tror ni om det?
Jag tycker väl att... jag förstår det. Det blir ju mera rättvist. På så sätt, tycker
och
jag.
Kanske mindre spelförstörande.
Ja, men jag gillar ändå, jag vet inte, jag är lite konstig där också. Jag tycker att det har varit så alla år att, bara för att det har varit så alla år behöver man inte fastna på samma sak i och för sig. Men jag vill nog att det ändå är en domare som avgör, alltså hur han upplever situationen, än att det är någon som sitter... Jag tycker nog mer att det är domaren som ska avgöra det.
Det finns en charm med felaktiga.
Ja, lite så. Det är ju lätt att säga det om man inte drabbas själv. Men det finns ändå en viss charm med att det kan bli fel. Alltså, allt är inte skrivet i sten.
Liksom. Ja. Och att det är live, att det är där och då någonstans.
Ja. Och att det är där och då han ska ta beslutet och bara uppfatta att Leif inser och förstår att visst, det är skitsvårt för honom, men han måste ta ett beslut.
Men det är där på gräsmattan som du liksom...
Och det är lite charmen då att på något sätt...
Det ska ske där och då.
Ja.
Det håller jag med om. Jag, bara en sista regeländring, sen måste vi hoppa vidare här i programmet. Som det har snackats lite om också, har jag hört. Och det tycker jag man ska testa i lägre divisioner till att börja med kanske. Och sen se om det håller. Det är effektiv speltid, typ 3 gånger... Eller 2 gånger 30 eller något.
Ja.
Få Fotboll ska spelas 2x45, absolut. Mm. Så spelas det 90 minuter. Men idag så spelas det inte i 90 minuter. Det spelas kanske i 70 minuter i min mening.
Ja.
Och skulle du köra effektiv tid så skulle du få bort allt tvivel om maskande och allt med övertid. Och det är ju övertid 1-2 minuter i första halvlek.
Ja.
Mm. I andra halvlek 3-4 minuter.
Ja.
Alltså i 99% av matcherna.
Absolut, ja.
Och det missas ju de här 25 sekunderna det tar för det laget som leder att alltid byta boll på inkast, ska torka med tröjan på inkast. Ja. Alltså de där, det tar tid.
Stretcha lite när man får kramp.
Ja, det är inte men det tar tid alltså. Jag tror ju att, nu har inte jag klockat det så, det kanske sitter någon där ute igen.
Kom i så fall med feedback till Linus att man måste spara på nät.
Jag är ju ute där och känner, då får man ju absolut höra av sig. Men jag tror att det kanske rimligtvis skulle vara typ 11-12 minuter varje match. Ja,
det kan det säkert. Skulle inte det vara jävligt kul ändå om man kul kanske inte ska göra, men det var intressant om vi sitter, om man sitter i en match och så sitter vi med ett stoppur och kollar och sen varje gång det liksom är när det inte spelas fotboll.
Och jag menar ju när det är alltså 9 sekunder också, 8 sekunder.
Ja, men så fort bollen är död så då är
det effektiv tid. Hur mycket skulle man förlorar, skulle också gynna fotbollen till det konstruktiva.
Ja, för då var man,
det skulle vara ett sätt att hålla upp tempo. Det skulle vara ett sätt som också är ganska så simpelt, alltså det är ingen extrem ändring för fotbollen i sig.
Nej.
Bara
man, men du tänker tiden. Som hockey, det är bara en klocka som
man stannar tiden när det inte är i spel.
Ja.
Det tycker jag är också ett sätt att försöka primera. Alltså jag tänker så här, Zlatan Ibrahimovic är en artist ju.
Ja,
det är
ju
en sån man vill se, man betalar pengar för.
Mm.
Man betalar ju inte pengar för att se typ, nu kommer jag få 100 mejl här ifrån linus@fotbollspodden.net, men för en sån som Ragnar Sigurdsson till exempel. Men det är Ragnar Sigurdsson som primeras av UEFA idag. Med och det, inte Zlatan Ibrahimovic. Jag är ingen zlatanist, men alltså artister, det här återigen, bygga ett sandslott, det spelar ingen roll idag. Det är riva, det är det vi ska göra, det är det UEFA vill. In med fler lag. Ja. Alla går vidare. Alla som vill spela
kryss. Alla kan ha sönder. Men, men de som ska bygga, de som kan bygga.
Det blir så jäkla svårt för dem.
Ja.
Så att jag vill bara liksom slå ett slag för artisteriet.
Ja.
Det man faktiskt betalar pengar för.
Ja,
man vill ju se de fina sakerna.
Ja.
Man vill inte se. Jag vill inte se den där jävla vulkanen. Jag vill inte se det. Bara.
Men alltså vi ska, men jag menar, för du tänker att förlängningen av det är att vi har en FIFA 2032, alltså spelet. Uh-huh. På framsidan så har vi en isländsk back som täcker ut på framsidan där.
Exakt.
Som
täcker ut.
Som täcker
in sparken.
Mm. Det, och det vill vi inte ha. Det är inte
så
där.
Går det lite tid där också, så närmare och närmare poängen.
Yeah.
Ja. Ja. Men då det då. Island slog ut England.
Det gjorde de. Med den här.
Ska prata med England. Det är ju lite också att man är bitter för att England förlorade mot Island. Och hatten av Island såklart.
Den matchen gjorde måste bra. Man ju ändå säga att Island gjorde fantastiskt bra.
Det gjorde de.
Men England.
Kan vi bara säga att Island gjorde bra så slipper vi. För att det har varit så jävla mycket om Island i svenska medier, tramsigt nog.
Ja, jo, men Island gjorde det bra.
I brist på andra.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
annat. Jag tycker sånt här är kul. Jag är ju en medgångssupporter, jag har redan pratat om. Och jag har ju så otroligt lätt att falla in i fåran som gillar att det går bra för Island. I brist på andra fotbollsframgångar från våra...
Ja, och du är inte ensam, herregud. Nej. Det är ju klart det är...
Gud nej, men det är väntat och det är lite tråkigt av den anledningen. Men man måste samtidigt beundra Lasse Lagerbäck och den, alltså, jag menar, även han är duktig på att syna systemet och hur man med minsta motståndets lag gör det bästa av situationen utifrån de förutsättningar man har.
Ja.
Så det är ju skickligt. Det är ett duktigt hantverk, men det är däremot inte särskilt frejdigt och särskilt kul. Men det är en kämpainsats och det måste man också kunna respektera.
Ja.
Så.
Och de gick välförtjänt vidare mot England.
10% av befolkningen där, och de visade ju mycket hjärta. Alltså man kan tycka att vulkanen är pajigt, men likförbannat så är det ju en
yrvaken fotboll. Om vi ska ta vulkanen för sig, så är ju det faktiskt något som har pågått ett tag. Djurgården kör ju, alltså, jag vill inte säga att de kör vulkanen, för det är islänningarna som kör deep.
Ja. Men
jag är ju gnagare, men där måste jag hålla Djurgården om ryggen. Men jag blir lack om någon säger nu att de kör vulkanen på Tele2. Det var Island som tog Djurgårds.
Men det där är lite samma sak som att säga att pizza egentligen är från Mesopotamien på 500 f.Kr. Och säga nej, det är inte alls italiensk mat. Nej, jo, för det är italienarna som har lyckats paketera det och göra det sexigt för den stora massan.
Jo,
så pizza är fan italiensk, vulkaner i Island. Även om de har snott den från mitt älskade Djurgården. Så är det ändå, det finns ändå någon cred till den. Ja, att man lyckas, att man är rätt i tiden till att paketera ihop en supporter. Företeelse på det sättet.
Sen att Frankrike kör vulkanen för sina fans sen.
Det är bra.
Det var det.
Det är pajigt.
Det är bra gjort.
Men Englands EM kan ju summera sig ett ord egentligen. Det är ju katastrof alltså.
Vilket jag flaggade för innan här.
Det var väl din flopp, va?
Ja, det var min flopp. Och det blev så mycket, tycker jag, är tack vare Roy Hodgson. Som tycker jag gör mycket fel. Och hade svårt att sätta en elva. Och hade svårt att välja vilka som skulle spela var. Och
det rullades runt mycket
fick inte till det alls. Och det kändes som att det här skulle liksom ha bestämts innan vilka han skulle lira med. Men
likt att Sverige hade. Vem ska spela mittback in för första matchen? Mm. Det skulle liksom inte få hända i tiden.
Nej.
Men... England var ju skitdåliga och de var dåliga mot Slovakien 0-0 där när de hade B-laget.
Jag tyckte ändå att de var okej den matchen.
Ja,
rent.
Det håller jag med. Jordan Henderson var faktiskt riktigt bra.
Ja, några spelare var bra. Sen fick de inte spela. Alltså det var också lite konstigt, för vissa spelare fick chans i den matchen. Gjorde det bra, men sen var det ändå likförbaskat de spelade.
Men det jag menar är att vi kan hoppa liksom det självklara, att det var dåligt, för det var det ju. Vi kommer att prata om Sverige sen, det var ju också dåligt.
Absolut.
Men vad kan man göra, vad skulle man kunna ha gjort bättre?
I Englands fall?
Ja. Har du någon spelare eller något system eller något man skulle kunna ha?
Alltså det var ju, dels var det ju några spelare som inte alls presterade. Joe Hart tyckte jag inte kom upp i sin nivå. Ja, han släppte ett par billiga kassar.
Som jag sa, Forster.
Ja, du sa det faktiskt. Men som man inte normalt sett brukar se Joe Hart göra. Rooney tycker jag inte kom upp i någon vidare nivå heller. Som kapten.
Rooneys match mot Island.
Ja, det var bland det värsta jag sett någonsin, tror jag. Stod bort allt som fanns. Allt som fanns flög över diverse kanter och in. Nej.
Men i den matchen tycker jag det blir extra tydligt att det är ledarskapet som brister. För jag menar, även om England inte har, alltså vi pratade tidigare om att det var ett, för att vara England så var det ett ovanligt viktat lag på offensiva kvaliteter och lite mindre klart bakåt. Men jag menar, att man ändå är bättre än Island på samtliga positioner trodde du inte råda något tvivel om. Alltså det är fortfarande ett lag som spelare för spelare vinner matchen. Men där är ju det här att man inte har ett tydligt ledarskap varken utanför planen från Hodgson eller på planen tycker jag blir pinsamt tydligt i en sån match. Utan det handlar ju om att man har en mentalitet och en liksom en panik som man tillåter sig växa sig större och större, och det här liksom
nästan också provocerande hur han sitter på bänken hela matchen utan att resa sig och att direkt känslor... efter läsa ett förskrivet
det är tal som att det, han vet att det här kommer ske och spelarna liksom låter det också ske. Alltså det finns ingen, det är ingen som brinner, det brinner liksom inte till hos någon. Det är, utan det liksom
han slänger in Wilshere som var usel mot Slovakien.
Ja.
När han fick spela. Och det var han verkligen. Det tror jag vi skrev till varandra att han var så dålig.
Mm.
Han slängs in i paus för att vända matchen. Jordan, nu är man ju färgad som Liverpool, men det är inte det det handlar om. Det är att jag tycker att Jordan Henderson kanske var den enda box-to-box mittfältan i truppen.
Mm. Mm.
Och då skulle man väl i så fall in med en sån.
Ja. Man eller Milner också, var också en box.
Om man slänger in Rashford i slutet av den matchen, och han är väl också en av få ljuspunkter. Alltså,
Ja, försökte ju liksom. Jag tror han skapade mer än vad Sterling gjorde på hela turneringen.
Han var hela laget skapade i den matchen.
Men mot Island, om vi ska slå oss själva lite med bröst här i podden, så är det ju faktiskt att innan turneringen så pratade vi om att Andy Carroll borde ha fått chansen i truppen. Inte nödvändigtvis för att han är bättre än någon annan, men för att han erbjuder någonting annat.
Ja.
Och mot Island så satt jag och tänkte på det att vad fint det vore att lyfta in Andy Carroll nu.
Mm.
För att allt nickades bort av Sigurdsson och de där.
Ja.
Som blev hyllade till de högsta av skyarna här i Sverige. För att de gjorde det. Men det är ganska lätt att vinna de duellerna mot det England som faktiskt spelade. Och Sturridge fick liksom stå på en kant för att en totalt iskall Harry Kane ska spela i mitten hela matchen.
Ja.
Mm. Så får Sturridge gå till höger. Nu var inte Sturridge bättre, men han hade ändå varit ganska vass i turneringen. Så han hade ju gjort avgörande mot Wade där till exempel. Och det är också så här, att Sturridge ska gå på en kant långt ut, isolerat till höger.
Mm.
Det kan jag förstå om Kane är sylvass.
Mm.
Men inte om nian, nummer nio, är sval, då måste den faktiskt bra högerytten, då måste han in.
Så är det.
För Andy Carroll skulle verkligen erbjuda en rejäl match för Sigurdsson. För Carroll, det är inte många som tar en Carroll.
Nej, det är knappt någon.
Dessutom i riktigt bra form, han avslutar i Premier League.
Ja.
Fan formidabelt för mig.
Men vad är analysen då? Varför blir det så här?
Jag försökte bara tänka nu vad man kunde ha gjort.
Ja.
Det skulle ha varit en Andy Carroll. Jag tycker ju också Mark Noble skulle ha spelat. Jag tycker att Wilshere inte skulle ha en plats.
Men det var ju ytterst märkligt, tyckte jag, att Lallana inte fick spela. Han hade varit en av de bättre för England hela turneringen, tyckte jag.
Han skadade sig lite på träning innan. Så den var lite
tveksam. Men han var väl ändå,
Nanskog sa väl att han var den enda som var bra, tyckte han.
Alltså han hade inte rört sig. För alltså, jag vet inte om England, om det fortfarande tynger dem så jävla mycket att de har så en enorm press hemifrån. Att de blir... Men då tänker jag så här, okej, fine, de har press. Men de får ändå i den här matchen ett 1-0 mål. Så man kanske tänker att, nu kan vi liksom...
Ja, rid på det då.
Ja, rid på det och släpp trycken, nu har vi 1-0. Men klick förbaskat, de har 1-0 mot Island.
Och så släpper de in det mest väntade målet också.
Ja,
inkast. Alltså det är så...
Man hade en sports psychologist som är besläktad med det jag håller på med.
Ja.
Att då... De hade liksom flugit in en sån till Frankrike extra för att ta hand om just alltså den här pressen och engelska.
Kan inte det bara göra grejen värre då?
Nej, men att man då inte tillsammans med tränarteam som borde vara taktiskt förberedda, man valde i tränarteamet att inte gå på Islands sista match.
Right.
För att man tänker att man besegrar Island ändå. De litade på sitt eget. Och det kan ju vara i sig en så här... i det psykologiska grej att vi är tillräckligt bra.
Ja.
Att man försöker pumpa sina spelare. Men då missade man kanske. Och det får liksom inte hända i DM. Att man i så fall missar att Island gör mål på långt inkast matchen innan.
Nej.
Att då Wayne Rooney ska ta markeringen
på
vart den förmodligen kommer ner. Det är liksom...
Ja, men det är sånt fel.
Det
är så juniornivå. Alltså det är så... Nej.
Mm.
Att det får hända är... Ja, det är uselt.
Det hade ju aldrig Lagerbäck till exempel.
Och inte,
han är noggrann här.
Så. Inte Portugals kör. Santos heller. Nej. Inte heller låtit det.
Nej, det var... det var riktigt, riktigt illa.
Mm.
Men
Men den här pressen du pratar om, jag fick ändå för mig att brittiska tabloidtidningar som brukar, som du säger, brukar vara duktiga på att skriva upp England och det här är it's our game after all och sådär, ha den här, det är vi som har hittat på sporten, vi kommer vinna. för mig att jag läste inför mästerskapet att de ändå inte var så jävla uppskruvade inför det här som det brukar vara. Att det även i England var lite grann, det här kommer nog inte gå så bra.
Nej, max semifinal tror jag.
Och då tänker jag...
Mer att de nästan blev uppskruvade av, alltså från andra hållet. Att det var att det här laget har ingen riktigt storspelare.
Just det.
Och därför så kommer det gå bra. Ja, att man trodde att...
Right, att det finns en sån då istället. Ja. Men det är en press.
Ja, det blir en press i sig. Men absolut, det fanns inte den här glorian att nu...
Nej, det är nu vi vinner liksom.
Den här, nu kommer Beckham leverera ett guld till oss.
Ja, men sen har de i modersmjölken så tror de med att Tony Adams kickar mer kickar än vad Ronaldo Dinho kickar. Alltså typ... Ja. Man har ju den synen, men...
Jo, men de vet väl också att liksom... Oavsett om de kanske inte har en pressen att de ska vinna guld, men de vet ju att vi spelar för England. Ja. Alla bryr sig om oss, vad vi gör.
Det är fortfarande
hemmaland, ja, det är fortfarande liksom England vi pratar om. Det är liksom kanske det mest, vad ska man säga, om man pratar anrika klubbar, anrika landslaget. Precis, det är väldigt, väldigt precis vill spela just för England. Liksom.
En tröja som tynger.
Ja, exakt. Ja,
Men att man då inte har liksom en Noble eller en Henderson någon box to box i det läget 1-2 mot Tisna, vi är galen. Men så Wilshere myser lite, fixar frillan. Rooney står och alltså mår dåligt när ser Wayne Rooney spela. Men han spelar som han gör mot Tisna när man vet att det finns så mycket i Wayne Rooney.
Ja.
Han är så bra liksom.
Ja. Men han är helt off.
Han var så dålig, fy fan. Och så inga löp. Oerhört alltså ytterkanterna var otroligt slickade också. Sturridge tog ingen löpning som vi såg Lallana göra under hela turneringen. Lallana var ju alltså, det är ju färgat, men han var ju kanske den bästa engelsmannen i alla fall på att ta de här löpen och vilja saker och ting.
Ja, alltså, med det sagt precis, att han kanske inte var briljant med bollen eller gjorde några snygga mål, gjorde han väl inte.
Men det fanns en energi.
Men, ja, men precis, och det var ju det man saknade. Det är så enkelt egentligen att ta en löpning. Det kan ju vem som helst göra. Men det var, framförallt mot Island var det ju så, man såg mittbackarna flera gånger. Ut med armarna, ingen att spela. Det var helt stilla stående. Och då har man ändå
mot Island blir det så tydligt.
Ja, och då har man ändå gubbar som du säger, man har, det blir färgat, men Lallana som är väldigt löpig. Man har Henderson som kan springa mycket, man har Milne som kan springa mycket. Man har Rashford som förmodligen är tok ung. Han har kanske tänkt inte ens. Han bara kör.
Toksugen liksom. Dessutom på leverera.
Gör liksom... Man har Noble hemma i England som också kan springa.
Ja. Så att det var bara...
Men, och jag menar, och i ett sånt läge då, när de inte gör det själva, så var fan en aktiv... En coach som fan reser på röven och vevar igång det då i så fall. Mm, är ju någonstans då
livlina. Någon måste säga Gary Neville eller någon måste ju se.
Ja, då
det är för trött. Sågning England.
Men Harry Kane är så otroligt isolerad och så sval som han är. Och Dele Alli liksom ligger bara i sin position hela tiden.
Mm.
Jag kan köpa att Dele Alli ligger där han ligger i offensiv mitt. Eller om han droppar. Men då måste ju någon av Rooney eller Wilshere komma där. Eller Erik Dyer. Någon måste gå. Och det är det jag tror att Henderson hade gjort om han hade hoppat in. Gå i alla fall. Ja. Han kanske inte hade gjort målet, men han hade... skapat oreda. Ja.
Men om man ska vara sån så är ju ändå, alltså om man bara pratar placeringsmässigt, det är klart att det är dåligt att åka ut i en åttondel. Men man tar sig förbi gruppspelet, man gör ändå, alltså jag tror ju att man bör vara besviken. Man ska vara besviken på England, dessutom att man åker ut mot Island.
Ja.
Men jag menar, vad tror ni? Tror ni att man är mer, jag försöker göra en segway här nu till Sverige. Men eller är vi klara med England?
Ja.
För du tänker att är man mer besvikna i England över Englands facit än vad man är och har är berättigat att vara i Sverige över Sveriges?
Ja.
Jag hade varit mer besviken om jag var engelsman än jag var svensk.
Ja.
Att Sverige tar en... Vi kan väl hoppa till Sverige då?
Vi hoppar
till
det kan vi. Jag tycker inte ens att... Jag tycker inte Sverige var speciellt dåliga det här gemet. Jag tyckte de var skitdåliga första matchen.
Ja.
Sen tyckte jag mot Italien gör de en helt okej match i mina ögon.
Ja.
Jag var rätt nöjd med den här matchen. Mot Belgien tycker jag de gör en riktigt bra match faktiskt.
Det håller jag också med.
Och att de möter, nu gick ju inte Belgien, åkte de ut kvartsfinal, semifinal.
Kvartsfinal.
Men om man kollar, Belgien har i stort sett världsspelare eller toppen av Europa på nästan varje position. Och jämför det med Sverige Och så tittar jag på hur matchen såg ut och tycker jag att Sverige gör det jäkligt bra mot Belgien.
Ja. Och har dessutom ett domslut emot sig målet där som ja. Gjorde egentligen. Så att, absolut.
Ja, om man kollar svart på vitt på det innan turneringen så är det en poäng mot Irland, noll poäng mot Italien, noll poäng mot Belgien.
Ja.
Så är det ungefär i linje vad man kan förvänta sig egentligen. Man kanske hade hoppats på ett kryss mot Italien. Kanske en vinst mot Irland. Men att det också blir den andra matchen mot Italien, hade det varit den första matchen så tror jag inte man hade gnällt lika mycket på att det är nollskott på mål till exempel.
Nej, visst.
Det blev ju en ihopbakning.
Det blev en jävla grej av det.
Det var ju nollskott på mål mot Irland.
Ja.
Och det var ju det som låg dem i fatet mot Italien. För annars tror jag inte, annars hade man nog sagt att det är en helt okej insats
mot Italien.
När vi förlorar.
Ja. Ja, men det är en helt okej insats mot Italien. Ett Italien som är väldigt effektivt på att just vara döda. Alltså på, på att alltså spela smart men inte så jävla roligt. Och det, och, jag menar, och Sverige gör ju det hyggligt mot, med det som motstånd.
Ja.
Och de, sen, ja, sen, får de, sen gör de ett mål. Och ja, det, vi är inte bättre än att vi kan, att vi halkar oss till det. Tyvärr. Men ja.
Vad har vi på Sverige annars då? Vi pratade ju faktiskt lite Sverige. Både Irland och Italien-matchen har vi pratat om.
Ja,
i Toulouse där.
Det gjorde vi.
Och alla vet ju hur det gick sedan mer. Men har vi någon, liksom, någon ni skulle vilja ha sett i matchen mot Belgien? Eller någon ni skulle vilja ha fått mera speltid? Eller?
Jag skulle vilja lyfta vårt mittbackspar, Granqvist och Erik Johansson, som jag tyckte var bra. Jag tyckte de var riktigt bra. Framförallt Granqvist tyckte jag visade en jädra pondus. Jag gillade han klev fram i banan. Klev upp och ville liksom, jag vill hitta honom att spela. Och han liksom tog initiativ. Sen blev det inte alltid rätt. Men han ändå kunde själv stabil. Driva upp bollen också. Han kunde driva upp bollen förbi några gubbar. Han tog initiativ. Och jag tyckte försvarsmässigt kändes de två rätt okej. Okay. Erik Johansson kanske var lite klen i vissa närkamper. Och så, men jag tyckte att de gjorde, jag var väldigt... Jag var nöjd med deras EM. Jag tyckte de var bra. Och där tycker jag, där har man något att bygga på. Ett mittbackspar som jag tyckte ändå gjorde det bra mot bra motstånd.
Ja, jag håller med om att speciellt Andreas Granqvist var över förväntan bra och levererade trots svårt motstånd på hans position.
Mm. Trots att det är han som även halkar och
inte hänger med mot och det är ju en olycka, alltså jag menar sånt händer. Men sen måste jag också lyfta Andreas Isaksson. Jag tycker det är en briljant turnering. Alltså det finns få. Jag har sågat honom tidigare och tyckt att han har varit so-so och tyckt att det har varit tveksamt att spela någon. Alltså som ändå lirar i så pass dålig klubblagsfotboll som han gör och liksom undanskymd tillvaro. Men Andreas Isaksson är enligt mitt tycke en av, alltså inte turneringens bästa målvakt kanske, men alltså gruppens. Jag tycker att han är nog den i Sveriges grupp i målvaktsväg som ändå sticker ut mest och räddar kvar lag i matcher på det sättet.
Isaksson tycker jag, han är alltid bra. Alltså, det är sällan han gör en dålig match för Sverige. Nu kollar jag inte alla matcher han spelar i Turkiet. Det gör nog ingen. Men Sverige, jag tycker han alltid är stabil och gör bra matcher.
Men jag tycker han har fått en del skit. Och jag har gett honom skit för att han är dålig på att spela på fötter och så vidare. Men den här turneringen, nej, hatt av för honom tycker jag.
Finns ett ord som Rickard Norling brukar prata om.
Ja.
Vid trygghet.
Ja.
Trygghet är A och O för många tränare. Tryggheten som Andreas Isaksson känner när han åker till landslaget.
Ja.
Jämför den med tryggheten som alla andra 22 spelare i truppen.
Ja.
Så tror jag att svaret ligger mycket där. Att han är så oerhört trygg på att han kommer att stå.
Ja.
Jag är liksom nummer ett. Jag vet vad jag ska göra. Jag tror att Hamrens brist på ledarskap, jag såg Hamrens många gånger, så jag orkar inte göra det mer. Men jag, bara det att Hamrén har ingen riktig plan. Man ser inga riktiga linjer. Man ser fortfarande inte, vad vill vi?
Nej.
Vart ska vi gå? Mm. Vart ska vi anfalla? Ska vi anfalla ytterkorridor i centralt? Eller vad är det vi ska göra?
Det är havsverk och adopt.
Och där tror jag att den enda som är riktigt trygg är Andreas Isaksson.
Ja.
Och jag tror att det är därför han alltid är bra i landslaget.
Ja.
Under Hamrén.
Zlatan måste jag tillägga är väl tryck på att han ska spela.
Ja, men inte riktigt hur han ska spela.
Nej, inte
alltså, jag menar inte. Kim Källström vet ju också att han spelar. Men
Zlatan bara... behöver nog inte bry. Alltså, Zlatan tror han säger det. Zlatan, du gör vad du vill. Alltså, han verkar ju skit. Som många klagar att han kom så djupt när han hämtar bollen.
Mm.
hade Hamrén haft brytt sig eller haft någon form av pondus hade han ju sagt åt Zlatan att nu vill inte jag se dig nedanför vår egen plan. Alltså eller något sånt här. Du får inte. Men det hände ju liksom inte. Så att han, Zlatan kör säkert, eller så du gör vad du vill, du har en fri roll, gör vad man du vill liksom.
Nej, men jag tror i alla fall att det är sjukt mycket i tryggheten. Ja. För det jag tänker på många gånger trygghet, att det saknas trygghet. Vad är tryggheten i landslaget? Vad ska vi göra för något?
Ja.
Och jag tror det handlar om vi ska prata om Isaksson som en isolerad punkt.
Ja.
Att han är den enda som är helt trygg på hur han ska göra.
Det har varit väldigt tydligt. Liksom, så här.
Ja. Han behöver inte fundera över ytor och spelsätt.
Nej, men
och,
du står
och kastar en rädda bollarna.
Och det gör han ju. Liksom. Ja. Det gör han jävligt bra.
Ja. Men, gjorde då? Eftersom att
han gör inte bra med resten av de 22.
Nej. Men har ni några spelare eller något som är missnöjda med några förutom kanske Zlatan? Eller har ni något som ni vill lyfta? Alltså, eller,
Emil Forsberg tycker jag är en besvikelse i turneringen. För det, han gjorde det så otroligt bra mot Wales i genrepet innan. Det blev så otroligt imponerad och fick en sån härlig känsla. Att vad fan, vi kanske ändå är på väg någonstans med den här unga härliga generationen. Och Emil Forsberg var, ja, han försökte, men nej, det vill sig inte. Det är för långt ifrån att leverera och det är för många, vad det ser ut som, enkla missar. Så tyvärr.
Han lyfte inte
utan han spelade snarare liksom sämre än vad man kunde vänta sig. Man hade ju velat att han liksom lyfte och gjorde det kanske något nummer större än vad han var. Istället så blev han en.
Han gav ju oss väldigt
på den internationella scenen, särskilt när du möter typ Italien. Jag som har bott i stort sett i Italien på gränsen där, vet hur jäkla fixerade de är vid, alltså, vid klubbadress och tröjnummer och sådär. På så vis så skulle jag vilja se sjukt mycket mer utav Oscar Hiljemark.
Ja.
Framförallt mot Italien. När man i stort sett måste vinna matchen efter att ha satt sig i det läget mot Irland. I alla fall ett kryss.
Ja.
Och ett kryss med den här nya bajs.
Ja.
Men att Oscar Hiljemark har nummer 10 i Palermo.
Ja.
Och spelar hela tiden i Serie A. Det gör att han får lite mer tid. Jag vet att det är så mot Italien. Nummer 10 på Palermo, det är ju fan Hiljemark som kommer in. När Lewicki kommer in istället för Albin Ekdal, när man nästan måste gå för det, då där känner jag att Italien liksom okej, vi steppar upp lite.
Ja.
Här är en kille som...
Vem fan är det här?
Ja. Vem fan är det?
Ja, men visst.
Vi kliver fram lite. Ja. Hiljemark är lite okej, de tar in nummer 10 på Palermo.
Ja.
Nu.
Ja, och åt andra hållet igen. Också. Hiljemark har ju rimligen bättre koll på italienska.
Absolut.
Alltså, än vad
men på det, och det, jag tror lite det med Forsberg också, att det uppfann det där.
Ja.
Betalan. Och så tryggheten med Amrén och sådär och så vidare. Men ja.
Men jag tyckte vad heter det när du nämnde Ekdal. Det var en kille som jag tyckte gjorde väldigt bra. Dels med tanke på att han var skadad och man såg att han, framförallt första matchen han fick spela från start, det var mot Italien där.
Mm.
Att han var väldigt trött, men jag gillar ju att han tar ju också lite initiativ och han har en liten aura kring sig i alla fall, att det kan hända. Han vill hitta på någonting, det kan hända någonting. Det är liksom, det är inte en Lewicki som ligger rätt och täcker bara ytor och sen har spelat en sidledspass och sen är han där och täcker ytorna igen, utan han ville någonting när han spelade, tycker jag. Han hade en glöd, tycker jag.
Och han känns väl också som en spelare, tänker jag, som också kan vara trygg i de här liksom lite större situationerna.
Jag tror han gillar det.
Ja, men han har en förmåga kanske.
Och han gör det också mot Belgien, om ni drar det till minnes. De Bruyne kommer i ett riktigt bra läge. Typ 3-2.
Ja.
Driver upp bollen. Nästan 4-2. Det är i slutet av matchen. Det står 0-0 då, tror jag.
Ja.
I andra halvlek i alla fall.
Ja.
Och Ekdal tar ett gult kort,
alltså
ett taktiskt gult kort, nästan på gränsen till rött om det han skulle ha träffat bra.
Yeah.
Ja, just det, han var skitbra.
Det vill jag plussa för. Ja. Det, alltså Jimmy Durmaz, inbytt, tokfräsch, släpper förbi vem det nu är, jag kommer inte ihåg det, men i Belgien innan målet, när han går ner på deras vänsterkant, på våran högerkant.
Ja.
Klipp, ta gult,
ja.
Tidigt. Ta frispark.
Våga.
går in tidigt så tar du bara frispark. Mm. Blir, håller på att bli passerad, tar gud.
Ja.
Samma mot Italien. På målet.
Ja.
Ta frispark om inte, tar gud.
Mm.
Och där har Albin Ekdal lärt sig ett och annat i Italien.
Ja.
Mm. Ta det gud.
Ja.
Det får vara fult, men det ska vinnas liksom.
För det blir både, alltså både rent i det, alltså kortsiktiga, om man dödar bollen. Mm. Det är liksom, så, du
så vi åker egentligen ut på den, om man, alltså det är lätt att vara efterklok, men man, vi åker nästan ut på den bristen av erfarenhet att ta gud. Italienska, så det här, göra allt för att gå vidare.
Ja, vi sabbar alltså, liksom.
Ta gud.
Ja.
Och där, den lilla grejen Ekdal gör mot Belgien, den tycker jag är värd att nämna.
Men är det en ledarskapsgrej vi kanske får med en Janne Andersson, vad tror du?
Kan ja, kanske det, och Jonas Tern.
Och Jonas Tern som scout också.
Och Tom Prahl som scout, som inte ser något.
Spännande.
Det blir jobbigt.
Ja. Nej, men jag tror inte han ser något.
Det är lite dilemma från scout.
Nej, det är hårt. Prahlen, han är fin.
Right, men ja.
Hörrni, det, snabbt, vi hoppar vidare då.
Det är om
vi,
Sverige.
Ja, vi får prata vidare om Sverige framöver.
Jajamän.
Det får vi anledning att göra. Det blir en tuff start med Holland då.
Ja, det blir det.
Holland, Luxemburg, Frankrike. Det känns som... Ja, jobbig höst.
EMs bästa målvakt, försvarare, mittfält, anfallare. Kan vi bara enas snabbt här på någon? Målvakt, Rui Patricio eller? Rui Isaksson Patricio, hade
det. Alltså, ja, alltså, Isaksson tycker jag ändå är så pass viktig för sitt lag. Rui Patricio såklart i och för sig. Han är också där och känner finalen inte minst. Så är han ju liksom
Hugo Lloris gör en oerhörd räddning i semin mot Tyskland.
Ja, det är sant. I den
var, vad heter han då? Fabianski var bra i Polen också när han kom in efter Szczesny där.
Ungersk keeper var ju stod ut. Han är otroligt gammal.
Ja, Kirale.
Och så hade han några,
ja, men lite specs på.
Ja, några bra saves också, men kanske inte riktigt turneringens bästa.
Men Lloris, Portugals mål.
Ja.
Du brukar vara kritisk på det mot keeprar.
Ja.
Tycker du att han ska ta den? Skulle det ske att ha tagit den?
Ja, jag blir alltså... Ja.
Tippa till stolpen kanske.
Kanske, men det är sånt jäkla klipp där, alltså det är svårt.
Nej, alltså grejen, han är ju på väg åt andra hållet, sen ska han tillbaka. Han
kommer på fel ben och sen så.
Nej, jag tycker inte det
är
så.
Det är inte en tavla. Alltså visst, det är klart att någon, att man, det finns målvakter som i sina
bästa
skulle kunna ta
det. Men den där var,
kan inte lasta honom för det.
Nej, jag kan faktiskt inte.
Det rinner iväg tidsmässigt. Får göra det nu.
Ja, det, så blir det.
Men Lloris eller?
Ja, jag säger Rui Patricio.
Ja, Rui Patricio tycker jag också.
Då kör vi på honom.
Försvarare.
Försvarare. Oh, jag tyckte Pepe var grym.
Jag tycker Boateng är så jävla bra.
Boateng,
jag tycker Boateng är sjukt bra i han, tycker jag.
Det bär ju emot
att säga Pepe. Sticka bollar han kan slå alltså.
Alltså, trygg och stark. Allt. Jag tycker han är allt. Och han i första han gör i turneringen är ju att rädda en kasse mot Ukraina. Ja. Han,
sen är det dock, har han i fatet sin lilla volleyboll.
Ja, det har han.
Grej där.
Mm. Ja. Men det är inget som säger hur han spelar. Som spelar han var ju fortfarande bra.
Men ja, jag skulle säga bara tänk. Men vad säger ni?
Nej, men alltså Peppe, det bär ju emot. Det finns, ja, det är ju en av två anledningar till varför jag ogillar Portugal starkt. Ja, i Peppe, och att han är ett svin och att han spelar i Real. Ja, liksom. Men han är ju fruktansvärt effektiv. Och ja, i det här, om vi nu har sagt det tidigare, att Portugal kommer dit de kommer på att vara destruktiva. På att förstöra för lagen som spelar som man vill att de ska spela.
Ja.
Och där är ju Peppe en bärande faktor. Och han är liksom, han drar sig fan inte för något. Det här tar det gula för att fixa det. Han är ju där. Han är ju ett föredöme på den fronten. Så att man kan ogilla den jävla grisen hur mycket man vill. Men han är briljant på att exekvera den taktiken som för Portugal till guldet.
Absolut.
Peppe, tyvärr. Fan också.
Jag håller med. Säger du Peppe också?
Jag säger Peppe, men när du sa Boateng så vill jag bara säga att jag tycker det är en bättre generellt fotbollsspelare än Peppe. Men Peppe, i och med att de vann guld också, gjorde det fantastiskt bra på det Portugal gjorde.
Ja.
Och det gav frukt i guld.
Ja, Peppe är hans bästa.
Ja.
Försvarare. Mittfält då?
Mittfält.
Man glömmer säkert någon här, men vi tar någon.
Någon.
Toni Kroos.
Bra. Styrställer.
Tänker, hade vi någon i Portugal, men det hade vi inte riktigt.
Jag tycker Sissoko var grym när han
bra,
fick spela.
Vad bra han var i finalen då. Alltså, det var ju bland det bästa.
Ja, men jag tycker Sissoko var bra hela tiden.
Han spelar ju, han spelar inte gruppspel, han spelar ju bara slutspelet.
hoppar ju in i gruppen. Ja. Det roliga var att Frankrike använder 22-23 spelare.
Mm. Just det, han hoppar in i sista matchen när han roterade så mycket.
Apropå spelare som man bör ge någon slags heders omnämnande då, att Umtiti i Frankrike debuterar, ja, landslagsdebut i kvarten. Gör sedan en kvartsfinal, semifinal, final på ett ganska bra sätt. Ja.
Klar för Barcelona.
Ja, klar för Barcelona också. Ja.
Annars tycker jag att han är på någon bra. Kuzniovac som är klar för PSG. Det jag var jävligt bra.
Även Kuba tycker jag var bra. Blaszczykowski. Höjer sig alltid i landslaget.
Ja.
Men bara för att ta någon...
Nej, han var inte bäst i bästa mittfältaren i
EM. Nej, inte bästa mittfältaren i EM. Men det är ju ett break av, alltså, om man säger någon som man inte inför turneringen. Jag hade inte riktigt koll på Renato Sanchez, men har det, måste jag säga, efteråt.
20-åringen, alternativt 25 eller 30.
Det är alltid så när det kommer fram en
mörk
spelare.
Ja, det är hemskt.
Det är ingen som tvivlar på att
Toni Kroos.
Nej, precis.
Elias Silva var också bra. Har vi någon? Ska vi enas eller? Kan vi ta någon?
Vi kan ta någon. Jag vet inte.
Nej, men jag vet inte.
Payet var bra i början, men inte...
Cissoko säger jag.
Jag säger, ja, Cissoko. För hans final och för hans jävla liksom, hastighet.
All the way. Två mot en. Jag vet, har ingen annan än.
Ja.
Så att, ja.
Säg.
Men du kan säga
vad? Cissoko. Och det är också rimligt att för en spelare till finallag.
Jag tyckte, för jag bara... Eden Hazard tyckte jag var jävligt bra. Eden Hazard tyckte jag var jävligt bra.
Det var han. Han var helt fantastisk i åttondelen.
Han var helt ostoppbar.
Anfallare.
Ja.
Turneringens anfallare. Ronaldo kanske.
Griezmann.
Alltså Griezmann är ju svår att inte säga. När han vinner skytteligan och han bär på något vis Frankrike och på det sättet.
Fint, små nätta, touch och
inspel. Antoine Griezmann, absolut. Ja. Det är hatt av där.
Men Ronaldo kan ju få ett hedersomnämnande. Mm. Han har coachat ett lag i 20 minuter och vunnit europeiskt mästerskap. Wenger har coachat i 32 år.
Aldrig utan... vunnit någonting. Ja. Men Ronaldo är ju också en ni vet den här snubben i gymnasiet som inte gjorde någonting på grupparbetet och ändå fick MVE.
Ja.
Ja, det är ju Cristiano Ronaldo som tog credden, som stod där. Och, ja. Nej, men jag menar,
det hatar man ju, att han står där själv när alla ska...
Och att han får 4,5 miljoner likes på sin Instagram-bild i pokalen. Alltså bara det att han tar den credden och liksom, hans medspelare är så hjärntvättade i den här idoldyrkan mot Cristiano, så att de går ut efteråt och säger, ja, Cristiano, hans ord i paus var helt magiska. Jaha, vad var han sa då? Var det någon som journalist hade frågat?
Kom
igen, gubbar. Ja. Alltså, du sa ungefär, kämpa nu, gubbar. Jag vet att ni kan göra det här. Ja. Åh, vilka fantastiska ord. Men vad brukar de säga?
Ja, men det lyfts ju till...
Det är så rimligt. Om det är liksom fantastiska ord, då funderar man ju på vad säger normalt sett Portugals tränare i paus. De måste ju säga ingenting.
Men han har fått jävligt mycket kritik. Det här har vi pratat om.
Ja.
Du... står ju bakom lite den kritiken
mot Ronaldo. Jag är också otroligt färdig av att jag ogillar honom starkt.
Ja, det gör ju jag med. Jag tycker ju verkligen inte Ronaldo är fin. Ja. Men jag tycker att han var inte bara bra. Jag tycker han var riktigt bra.
Ja. Men är det så här, jag kan hålla med dig i stunder i den här turneringen. Han är väl till exempel bra i semin. Han gör väl matchen mot Wales. Jag såg bara sista 20 av den, så jag ska inte uttala mig.
Mot Ungern gör han, att han är fantastiskt bra. Mot Österrike när han blev otroligt hatad.
Ja.
Då har han två avslut i ramen.
Ja.
Han gör ett mål som blir bortdömt. Han missar en straff.
Ja.
Han har fem avslut
på
mål. Alltså, ta Zlatan Ibrahimovic för all det.
Absolut.
Lewandowski. Alltså, ta många.
Ja.
Ronaldo är så oerhört aktiv. Alltså. Ja. Engagerad.
Men han har ju samtidigt botten. Han har ju samtidigt, tycker jag, matcher där han verkligen inte kommer upp i nivå. Mot Island. Vad hände där? Alltså, finalen ska vi inte prata om, för där blir han skadad. Men det är ändå spelare som jag förväntar mig mer måste bära ett Portugal. Sen vinner Portugal turneringen ändå på något outgrundligt vis. Men jag tycker att Ronaldo är en spelare som ska kunna liksom vinna skytteligan och bära ett Portugal fram till seger. Nu gör han en so-so turnering, men blir ändå hyllad som en jävla frälsare. Och det är någonstans kanske det som sticker i ögonen.
Jag tror ju inte att Portugal vunnit utan Ronaldo.
Nej, men de vann ju ej heller med Ronaldo.
Ja, fast det är ändå tack vare honom på många sätt. Alltså.
Är han i dina ögon den mest värdefulla spelare i Portugal?
den mest
värd. Över turneringen sett. Alltså, han är MVP.
Mm. Ja, i Portugal. Ja.
Okay, ja. Jag tycker att du har fel. Men jag inser också att de inte hade vunnit utan honom. Och det är alltså, väl det mig, som är det magiska med en av världens bästa fotbollsspelare.
Alltså, Ronaldo har man ju aldrig gillat. Nej. Men det kan framförallt vara i Real Madrid när man ser en spel att han gestikulerar och är oerhört missnöjd med sina lagkamrater och säger till Lloyd. Men i det här EM:et,
ja.
Alltså kolla på honom. Det finns ingen spelare i EM:et som vill vinna mer. Som vill mer än Ronaldo. Som vill visa, nej, någonting. Som vill, det sprudlar ju om snubben att han vill så sjukt jävla mycket. Jag tycker det är så underbart att se. Och när han blir skadad, jag blir oftast inte på, men jag tyckte det var skittungt att han blev skadad. Jag tyckte det var skittråkigt att han blev skadad.
Ja.
Och jag led verkligen med honom. Och han, för mig i EM:et, jag blev nästan, om jag gick från att ogilla han skarpt så har jag ändå vänt lite. Alltså jag tycker han tar ett sånt jävla ansvar.
Men det gjorde jag med fram till att han kom tillbaka där i förlängningen.
Mm.
Då insåg jag vilket avslöjande han är. Då kom du tillbaka till
men det här, de här opportunistiska jävla tårarna inför fotoblixtar hela tiden. Mm. Det är så utstuderat. Jag håller med dig om
att det var tråkigt att han blev skadad. Grejen var också
att han skulle stå galleri. Och leva och liksom bara så här.
Jag tror inte det är galleri.
Det handlar om rampljus.
Jag tror inte det är coaching grejen galleri. För jag tror han vill så gärna mycket vinna det här guldet. Alltså det betyder mer för honom tror jag än för någon annan. För honom är allt handlar om att vinna. Titlar, personliga titlar, lag. Allt, alltså han är så jävla. Och då blir han så där. Alltså när han, för att han vet det här EM-guldet kommer betyda så jävla mycket för mig själv personligen.
Ja.
Då blir han helt. Jag tror att han blir ett rabiat.
Jag tror att du har rätt. Men jag tror också att det han vill är att se ut som att han vill vinna. Jag tror att det är väldigt viktigt för imagen att han är den här vinnarskallen.
Jag tror inte han har behov av det faktiskt.
Ja.
Men han, oavsett vad så kan man i alla fall säga. Om du tar, som jag sa, Zlatan Ibrahimovic.
Ja.
Både på planen utanför hur som helst. Om alla har sina personligheter. Men eller Ronaldo är så jäkla mycket mer närvarande.
Ja.
Där och då.
Ja,
och men som du säger på det, han vill så oerhört mycket. Om man ser det på varje reprisbild när de nickar bort hörner så ser man att han är där bakom och vill verkligen nicka in den där. Zlatan är det här är med ett oerhört lite närvarande.
Ja, visst. Och kändes också lite grann som att han, om vi tar Volvo-reklamen som kommer dagen efter Belgien-matchen och uttåget. Den är redan filmad.
Man
har redan
gjort, Roy Hodgson.
Man har redan förberett för ett uttåg att man kommer åka ut i gruppspelet. Och det känns som att Zlatan lite grann redan har checkat ut. Han tillkännager dagen innan match att det här kommer vara min kanske typ sista landskamp. Hoppas vi inte förlorar. Han är mentalt redan i en verklighet där det är möjligt att han har gjort sin sista landskamp. När han går in och gör sin sista landskamp. Och det, du får rätta mig om jag har fel.
Men psykologiskt känns det som att det är
Kalle Anka.
Jag tyckte också det var det. Och även liksom efter matchen att det direkt är klappat till fansen och så här. Det, Men han var ju en bra fotbollsspelare och även som hela EM:et så är Zlatan också att all good things come to an end.
Ja, så är det. Definitivt.
Och så är det och så är det även för den här podden.
Så är det. Den är klar för dagen.
Den är klar för dagen.
Ja, bra jobbat, gubbe.
Linus att fotbollspodden.net eller på sociala medierna.
Ja, Instagram, Twitter,
Facebook
överallt. För den delen. Vi är överallt för att parafrasera
AIK.
En känd fotbollsklubb från de norra utkanterna av Stockholm.
Vi är inte ni. Men all good things come to an end, Nelly Furtado.
Ja, tack.
Flames to dust, love is to friends.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.